det minst farliga i allt det här, det är möten med kobror och isbjörnar och sånt. För att gör man någorlunda rätt där, så är det ingen fara överhuvudtaget. Men det finns det ju då. Det finns ju ett litet men. Och menet är när man misslyckas. Och det har jag gjort några få gånger faktiskt. Där jag har till exempel blivit huggen i huvudet av en kobra i Kamerun. I regnskogen där. En skogskobra. Och det ska man inte bli. Det är ingen bra grej.
Du lyssnar på podcasten Perspektiv. Det här är ett rum för dig som längtar efter att komma hem, djupare in i dig själv och i din egen sanning. Det här är ett rum för dig som längtar efter att fördjupa relationen till dig själv och till andra människor. Mitt namn är Madeleine Mofjärd, och i det här rummet bjuder jag in dig till samtal som på olika sätt rör den mänskliga upplevelsen. Och jag är här för att lyfta nya perspektiv. I veckans avsnitt möter jag den världskända fotografen, filmaren och föreläsaren Mattias Klum för ett samtal om hur vi kan använda oss av våra egna kreativa uttryck för att skapa positiv förändring i den världen som vi lever i. Vilka gåvor besitter du som har kraften att påverka din omvärld till det bättre? Dagens samtal är viktigt. Kanske är det också viktigare än någonsin. Vi pratar om miljön, om naturen och hur vi på alla sätt vi kan behöver välja att vara en del av det skifte som behöver ske framåt för att vi ska få behålla den planet och värld som vi har till låns. Vi dyker in i frågor som bland annat vilka perspektiv och lärdomar som Mattias har burit med sig som starkast från de urinvånare som han har mött runt om i världen på olika platser. Vi pratar om hur Mattias resor runt om i världen har förändrat hans synsätt på livet och på relationen till naturen i stort. Vi pratar också om hur vi som individer kan vara en del i att skapa förändring, att påverka den miljöförstöring som vi ser idag, alltså stärka vår natur som individer. Hur kan vi bli mer medvetna om våra egna avtryck? Att sitta i samtalet med Mattias gav mig en väldigt stark känsla av både tro, hopp och framförallt väldigt mycket inspiration och liksom kraft att vilja bli mer ännu mer medveten om mina egna avtryck i den natur som jag lever i. Om det är så att du uppskattar det här samtalet så skulle det betyda jättemycket för mig om du ville dela en recension i appen där du lyssnar. Eller kanske till och med dela det här avsnittet på din story och tagga mig. På det sättet så hjälper du mig att sprida de här samtalen och inspirera fler människor till en mer hälsosam relation till sig själva och till andra. Skulle det vara så att du vill stötta mitt arbete med podden ekonomiskt och bidra till att möjliggöra min vision om att vara en del i att skapa ett samhälle av mer välmående individer genom just öppnandet av nya perspektiv, så är du också välkommen att skicka ditt bidrag via patreon.com/mofjärd. Du hittar även en länk i beskrivningen till det här avsnittet. Och vill du komma i kontakt med mig och dela reflektioner, tankar eller perspektiv kopplat till avsnittet, så är du också varmt välkommen att höra av dig. Du hittar mig enklast på Instagram under namnet Mofjärd utan ä. Är du nyfiken på att dyka djupare i just mitt arbete så hittar du alla aktuella kurser och coachingerbjudanden på mofjärd.com. Tack igen för att du är här och för att du hjälper mig göra mitt arbete möjligt. Hej och välkommen Mattias Klum till podden Perspektiv.
Tack så hjärtligt.
Ah, nu sitter vi här.
Mm, jättetrevligt.
Ja, vi får väl se.
Ja, so far so good.
Eller hur? Ja, men jag håller med. Incheckningen här mellan oss har känts trevlig i alla fall. Mm. Så det ska bli jättespännande att få se vart vi landar i det här samtalet. Känner jag i alla fall. Och jag har sett fram emot att få sitta ner med dig. Du känns som en person som det finns mycket lager till. Mm. Vi har ju bara träffats en gång tidigare. Så i det fysiska rummet på en födelsedagsfest.
Just det.
Så det här ska bli jättespännande tycker jag.
Mm. Jag håller med.
Ja, och jag tänker att innan vi dyker in i de här smaskiga ämnena som vi ska röra idag så skulle jag vilja checka in med dig. Hur mår ditt hjärta idag och hur är det att vara Mattias idag?
Jo, men Mattias mår bra. Jag har haft en bra morgon och gick upp ganska tidigt, åt en härlig frukost och tog mig med tåg från Uppsala där jag bor till Stockholm för att träffa dig. Så att det har varit en bra morgon, lite möten så där på vägen, skrivit lite grann, planerat lite grann och sådär. Så att, och i mitt hjärta så, ja men det känns bra tycker jag i mitt hjärta. Jag tycker att ordet tillförsikt är ett fint ord och jag känner tillförsikt inför många saker just nu.
Ja, och jag tänker det, om du liksom checkar in med dig själv utanför det här rummet eller kanske också i det här rummet. Alltså vad skulle du säga att ditt fokus just nu i ditt liv går, eller din nyfikenhet, eller vad, liksom, vart rör sig Mattias uppmärksamhet just nu i livet så?
Jag är inne i ett ganska intensivt arbetsflöde som nu har varat i 38 år. Nej, skämt åsido. Nej, men jag gillar att jobba mycket för jag älskar mitt jobb och så. Men just nu så är det väldigt intensivt för jag håller på med planering för en ny bok och så nya utställningar. Och, ja, det är en massa olika saker så att jag har inget problem att få dagarna att gå. Men sen försöker jag också tänka på min hälsa, tränar. Älskar den här tiden på året. För jag älskar att plocka svamp.
Ja.
Så att det jag har liksom. men det är en bra tid.
Ja. Men ja, jag håller med dig. Svamp och höst, det är ju fantastiskt. Det är någonting du har velat liksom dyka in i fotograferingen. Svamparnas värld.
Ja, lite grann. Inte så mycket faktiskt som jag kanske skulle ha kunnat göra. Men jag har det mest har blivit ett sätt att slappna av för mig. Och jag tycker det är som någon typ av meditation. Dels alltid att vara i skog och natur är bra för mig. Men det finns något jägarsamlare i det där också. Att vara ute och leta rätt på någonting man kan ta med sig hem och äta. Det är någonting fint och väldigt basalt. Så att just att gå ut alldeles själv. Bara lyssna på skogen. Känna dofterna från skogen. Och sen hitta häromdagen, eller var i förrgår faktiskt, hittade jag en massa svart trumpetsvamp som är en av mina favoriter. Och jag blir så lycklig alltså. Det är ju så. Jag tycker om det.
Ja, fint. Jag plockade mina första svarta trumpetsvampar här för några veckor sedan. Och det var också, som du säger, den här lyckan. Liksom. Så intressant hur det där kan uppstå i de minsta stunderna. Liksom. Eller de här små stunderna som blir så stora på något vis. Det är väldigt fint. Och jag tänker det att många, vi nämnde här med fotografering, jag tänker att många känner till dig som just fotograf, filmare, författare, du håller även föreläsningar. Jag tänker att det är många som liksom känner till ditt namn så där ute och många som lyssnar på podden är säkert bekanta med ditt arbete. Och samtidigt så tänker jag att det säkert finns flera som lyssnar som inte har koll på Mattias Klum sen innan. Och för att göra det lite kul då så tänker jag så här, att finns det någonting som du känner att, ja men det här är det bra att lyssnarna vet om mig innan vi dyker vidare i samtalet. Och det kan vara alltså, dels jobbmässigt eller något helt annat. Vad är bra för dem att veta om dig?
Någon typ av kortfattad elevator pitch vem jag är. Ja, vad ska vi säga? Jag är en fotograf och filmare och berättare som älskar att bli berörd egentligen. Och jag blir berörd av olika saker, inte minst av saker och händelser i naturen. Men också möten med människor, möten med djur, möten med världar. Så jag har hållit på med det i många år, att fånga det jag blivit berörd av egentligen med mina kameror. Jag har gjort dokumentärer och böcker och arbetat mycket för olika, främst internationella tidskrifter. Jag har också då genom mitt arbete fått se mycket, kanske mycket av det vackraste faktiskt som finns på jorden, får jag nog säga. Men också myntets baksida, det vill säga hur vi, som vi alla känner till, hur vi behandlar vår natur och hur illa det är ställt på många sätt, tyvärr. Så det har varit en viktig del av mitt arbete också, att hitta en balans i den berättelsen om hur, vad vi har för möjligheter och hur fantastiskt det är, men också vilka utmaningar vi står inför. Jag är en ganska lättrörd person. Jag tycker det är en styrka egentligen, även om det ibland är jobbigt att sitta på en bio och gråta.
Och som man också.
Ja, eller hur? Eller hur? Men jag ser det som det är en stor styrka, inte minst i mitt arbete, att kunna ta in det jag känner fullt ut, för att sen kunna spegla det i mitt arbete. Det tror jag är en tillgång. Älskar musik. Älskar beröring. Och är en levnadsglad person.
Det är så.
Ja, det är väl den. Det var en lång hiss.
Aha.
Det var liksom Burj Khalifa.
Ja, det var minst. Ja, men det är fint. Ja, men det är jättevackert. Och det som kommer till mig också när jag hör dig dela det här. Och du pratar om det här. Att du är en person som gillar att bli berörd på olika sätt. Det är också, tänker jag, någonting som jag fångar upp också som en av liksom nycklarna också till att ditt arbete kanske också landar så väl, att det finns en känsla av att det vi får se i det du skapar i form av dina bilder förmedlar det, alltså en känsla av att även vi som får bevittna det, i alla fall jag, blir berörd. Och det tänker jag också är, som du säger, absolut en styrka som jag kan se, och det kändes väldigt sant i mig när du delade det. Så.
Ja, vad fint. Jag menar det, jag tror någonstans att en hel del av det jag gör och har gjort är ju å ena sidan förankrat i forskning. Jag jobbar ju ofta och gärna med skickliga forskare, och det betyder att det finns liksom en empirisk bas i mitt arbete. Och sen finns det ju en annan del av det som är emotionellt, estetiskt, konstnärligt om man så vill. Och jag gillar att befinna mig i de två världarna och försöka sammankoppla dem. Men jag tror att ganska många av oss, även om vi har att det är oändligt värdefullt att förstå statistik och fakta och empiri kring våra överlevnadsfrågor, så är det inte alltid så att de landar fullt ut i vår själ och i vårt hjärta. Jag menar, vissa går igång på PPM-kurvor och statistik, men alla gör faktiskt inte det. Och där kan ju ibland beröring som bild, musik, berättande i olika former överbrygga det här glappet som kan bli mellan vår mänskliga fantastiska hjärna och vårt emotionella varma hjärta. Och där det tycker jag är spännande.
Och jag tänker det här som du är inne på, den här liksom, ja, men det här skapandet som du gör och bidrar med till den här världen, för jag ser också som ett sånt bidrag som du är inne på nu, att på något sätt nå människor i de här frågorna som också är så viktiga. Alltså det handlar inte bara om fotografering, utan vad finns där bakom så, och där är jag ju jättenyfiken på att höra just dina drivkrafter bakom det, men också kanske hur du ser, alltså om man tar det tillbaka x antal år, hur hamnade du på den här resan liksom? Vad var det som fick dig att, men vänta nu, det här vill jag göra. Alltså vad, och också det här, tänker jag, kärleken till, som jag snappar upp också, naturen och djuren och så vidare. Har det alltid varit en självklar del för dig? Är det någonting du har med dig från liksom tidigare år eller vad?
Ja. Mm. Jo, nej, men just, jag tror att det springer ur kärleken till naturen faktiskt. Att det var därifrån mitt intresse. Eller så här, det är kanske lite mer komplext än så. För att jag växte upp i en familj där musik och konst och litteratur var högt upp i på agendan, så att säga, för att det var en sån värld. Det var alltid diskussioner kring musik, och allt musik på, det var alltid så mycket konst hemma, mycket böcker hemma och sådär. Och på dasset låg alltid liksom, på utedasset i Dalarna låg det alltid liksom Time och Newsweek och National Geographic och Life och sådär, så att det var liksom svårt att komma undan den världen på något sätt. Men och parallellt med det så var jag, till skillnad från mina syskon och mina föräldrar, väldans morgonpigg. Så att jag brukade alltid alla sommarmorgnar så här smita ut tidigt och kanske fiska och göra små mini-expeditioner. Och jag lyssnade mig fram, jag hörde liksom, vad är det där för någonting? Och så smög jag i buskarna och hittade små kråkungar eller grodor eller spindelnät eller saker som jag inte visste vad det var. Jag tyckte det var så otroligt spännande redan som liten. Och sen när jag väl började fånga det jag mötte med en kamera. Jag fick låna min pappas kamera när jag var 12-13 år gammal. Då blev det ännu roligare, för då kunde jag liksom få med mig någonting hem. Och inte bara berätta om det och säga att ni skulle varit med, jag såg det där och det där och det där, utan jag kunde faktiskt visa vad det sett. Och då var det på något vis, det var perfekt för mig.
Och jag tycker det där är också spännande, för att röra det lite grann. Hur du också där när du var då så pass ändå ung och liten, och att du också gjorde, alltså skapade en karriär av det. För där tänker jag också att många, jag vet att många som lyssnar på den här podden också bär på liksom en längtan efter att få skapa det livet som är sant, de själva liksom, och kanske inte det liv som vi har blivit programmerade för eller liksom berättade för, att så här ska det vara, det här är rätt, det här är fel och så vidare. Där tänker jag också, kan du se att du också hade med dig liksom vissa sanningar hemifrån som också gjorde att du vågade skapa det här som ditt yrke liksom? Eller var det också, eller har det kommit med något motstånd att våga välja en kanske mer annorlunda väg än vad mainstream
är? Ja, men det är nog både och där också. Alltså jag fick ju som sagt i mig väldigt mycket kärlek inför världen hemifrån, inför konst och musik och sådär. Så den sidan var uppmuntrad. Men däremot att göra ett karriärval så tidigt som jag gjorde, innan jag hade pluggat det jag skulle och innan jag hade gjort det som förväntades av mig, det var ju inte så populärt, utan det var ju snarare en som en liten revolt kanske till och med. Och mina föräldrar, vilket jag verkligen förstår och kan liksom identifiera mig med idag när jag har egna barn, det är ju att de var oroliga för hur det skulle gå för mig naturligtvis. Man vill ju sina barn och de man älskar väl, och man vill att det ska finnas en solid trygghet på något sätt i oavsett vad man väljer, att det faktiskt kommer fungera. Så att där var jag nog en, där gjorde jag var som ett litet svart får där, så att säga, att jag liksom kastade mig ut i en värld som mina föräldrar inte kände och som i någonting som inte förväntades av mig.
Och jag tänker den här liksom drivkraften som du var inne på, kopplat till det här med miljöfrågan också, det här att du nu har fått se, för att du har jobbat med det här i så många år, att du har fått se både kanske det vackraste men också utmaningarna i det när det kommer till naturen och hur vi människor liksom förstör naturen och miljön och så vidare. Jag tolkar ju, du får rätta mig om jag har fel där, men att det också är en drivkraft i att du också har blivit en röst som pratar mycket om de här frågorna. Är det någonting som har fötts fram, eller jag gissar att det är något som har fötts fram kanske i och med att du har fått se det du har fått se genom dina resor, eller fanns det med också redan liksom i starten att det fanns en sån
Ja, jag tror att det fanns nog med från början, framförallt som ett engagemang. Jag kommer ihåg att jag tittade ju som många andra på naturprogram och sådär när jag var liten, och jag minns hur ledsen jag blev om någonting dök upp i rutan som handlade om tjuvskyttar som dödade tigrar eller vargar, eller om man valjakt, eller när saker liksom förstördes, så kommer jag ihåg att jag mådde dåligt av och kände en oro inför. Men jag hade inte liksom kopplat ihop det med min fotografering alls överhuvudtaget, utan jag i början fotograferade det jag tyckte var vackert och det jag tyckte var spännande. Sen slumpade det sig så att jag fick eller började arbeta mer internationellt, och det var också faktiskt med fokus från början på att men nu ska jag fotografera det som är det jag tycker är vackert, det jag tycker är spännande och intressant och sådär. Men sen fick jag ett uppdrag i Nigeria 1990, och uppdraget gick ut på att jag skulle då ta mig ut i ett område som heter Bosio-Kwango, som ligger mellan Kamerun, gränslandet Kamerun och Nigeria. Och där blev det som en uppenbarelse att allt inte stod rätt till. Jag trodde jag skulle komma ut i den här jungfruliga, stora, lite naivt nästan, va? I den här stora, underbara, jungfruliga regnskogen, och jag skulle leta efter drill och mandrill och schimpans och gabonvipera och olika apor, och jag var så taggad. Och jag mötte istället fattiga människor, sedimenterade floder med trögflytande gyttja som man inte kunde dricka, mängder av malaria och oändligt stora avverkningar. Och det blev som en chock, kommer jag ihåg. Det var som det var verkligen det, där och då bestämde mig för att jag kan liksom inte vända problemen och utmaningarna i ryggen och låtsas som ingenting. Jag måste ta med det i min berättelse. Och sen dess, sen 1990, så har det varit en avgörande del av mitt arbete att ha med den helheten.
Finns det något jobb som du skulle säga att du är mest liksom stolt över? Alltså någonting som du har upplevt jobbmässigt som du upplever att det här är jag mest stolt över?
Jag är nog så här att jag inte riktigt kanske reflekterar på det sättet egentligen, utan möjligen så kan jag kan tycka att saker känns meningsfulla är viktiga för mig. Och att det finns en att mina bilder och mina berättelser i bästa fall kan påverka i någon positiv riktning. Och jag gjorde en artikel för National Geographic för ett antal år sedan som handlade om illegal avverkning på just regnskogar på Borneo. Och det fick ett sånt genomslag, en av de artiklarna. Det var 36 sidor i den här National Geographic Magazine, och så ledde det till olika tv-reportage i CNN och BBC och så vidare. Så det nådde till slut väldigt många människor, och den impacten som ändå blev av det förändrade vissa politiska beslut och skapade en annan medvetenhet. Och det för mig är kanske det finaste jag kan göra med mina bilder. Det är att om jag kan beröra på något sätt och vara ett litet verktyg i någon typ av global verktygslåda kring medvetenhet och att höja medvetenheten, empati, känsla, kärlek för den här fantastiska världen vi har, då är jag tacksam för det, ja, den det möjligheten.
Fint. Jag gillar hur du bryter ner det från precis att det kanske inte handlar om stolthet för dig som person, utan snarare vad bidrar det till liksom, och skapar det för mening både inom dig och också i världen liksom.
Ja, för min tillfredsställelse, den är, för att komma tillbaka till svampplockningen, jag är väldigt easy to please. Jag faller liksom på knä liksom, och framför de här svamparna i skogen och känner och doftar på dem och känner dem, och jag känner en sån otrolig glädje. Jag känner en sån otrolig glädje när jag umgås med mina barn. Jag sitter här med dig, så himla trevligt, dricka en kopp grön te. Så jag, det behöver inte vara så otroligt stort. Och jag tror att för min del så att vara närvarande är väldigt viktigt. Närvaro, det blir viktigare och viktigare. Så att och det intressanta är att sen kan man ju ha, man kan ambitionen att vilja då eskalera den där beröringen. Det vill säga att ja, men om jag lyckades med att få 36 sidor i den här tidningen och det ledde till massa bra saker, risken är då att ja, men nu måste jag göra om det där och så ska jag göra det igen och igen och igen. Men kruxet är, i alla fall har jag inte lyckats knäcka den koden, hur saker och ting automatiskt ska jag säga, blir inom citationstecken bättre och bättre och mer framgångsrikt. Utan jag tror mycket på att liksom, saker sker av en anledning och vissa saker blir stora, andra blir små. Men så länge man känner tillförsikt och tillfredsställelse och att man gör sitt bästa, då måste det få vara så att vissa saker blir stora och andra blir små, att det har ett värde i sig på något sätt. Jag tror att det är sunt. Jag tror att man kan annars bli fångad i den här känslan av stress inför sin egen prestation. Och det har jag äntligen efter många år, jag börjar känna att jag känner inte den riktigt längre. Jag kände den mycket mer förr faktiskt än vad jag gör nu.
Skulle du säga att naturen i sig, alltså att du har spenderat så mycket tid också i naturen, i närhet med det som kanske på riktigt spelar roll, alltså att det har bidragit till det här du beskriver, att du är lätt easy to please, liksom, att närvaron är viktig och att de kanske små stunderna blir de stora stunderna och så vidare. För där upplever jag ju, jag tänker det, att vi lever ju också i ett samhälle som på många sätt premierar liksom prestation, framåt, det ska hela tiden hända saker. Och där upplever jag också i många möten med människor som jag träffar, att det är en utmaning för många. Att hur bryter jag mig loss från det här liksom ekorrhjulet eller det här liksom, systemet som vi lever i och hittar den här närvaron då. Och jag kan bara tala för min egen erfarenhet där att naturen för mig, och då framförallt liksom den svenska naturen här som jag har nära mig, har varit så viktig också, för att när jag är i kontakt med naturen så upplever jag att det blir den här känslan av att jag är så liten. Liksom. Alltså jag är så liten och oviktig. Mm. Samtidigt som att jag är jätteviktig. Alltså det blir den här parallellen mellan att allt spelar roll och inget spelar någon roll. Mm. För naturen är alltid störst. Liksom. Mm. Så jag är nyfiken på, upplever du att det har varit så för dig också? Att naturen har varit en viktig del där att kunna hitta den här närvaron. Och ja, men, tillförsikten som du så fint använder som ord där.
Jo, men det är absolut. Jag, på något sätt så är ju naturen grunden till jag menar dels mitt arbete och på många sätt mitt liv. Man skulle kunna tänka sig att vilja separera sitt yrkesliv och sitt liv på något sätt, men det har jag lite svårt att göra, för att jag lever och andas väldigt mycket mitt arbete, och det är ju självvalt, så det är ju något jag trivs med. Och jag har full förståelse för att alla inte vill ha det så. Men jag drömmer ofta mitt arbete. Och det är inte att, det är inte att jag aldrig är stressad eller aldrig känner någon typ av otillräcklighet. Eller att jag inte kan känna mig pressad ibland och sådär. För det gör jag också.
Du är inte
så
perfekt alltså.
Nej, jag är, precis. Nej, jag är verkligen inte perfekt. Men, nej, men, utan, men däremot så tycker jag att i grunden att det är så himla tillfredsställande och himla kul att jobba med det här. Och det känns också viktigt utifrån perspektiven vi pratade om alldeles nyss. Att det finns så mycket att engagera sig i. Och att just försöka bidra med det vi kan utifrån vilken plattform vi nu befinner oss på, det känns viktigt för mig. Och min plattform råkar vara att vara fotograf, filmare, berättare, föreläsare, författare och så vidare. Och då försöker jag använda det. Och för mig det är liksom en underbar värld. Och så har jag ju turen, verkligen turen att få arbeta med helt fantastiska människor som jag får utvecklas med och lära av. Och liksom koexistera med. Och det i sig tycker jag är liksom ett sånt privilegium.
Finns det någon liksom resa som du skulle kunna säga har varit ja, men liksom häftigast kanske? Alltså på både liksom internt inom dig. Alltså så att upplevelsen har varit häftig av någon specifik resa. Men också i liksom det externa i form av att kanske det du har sett har varit häftigt. Eller, alltså finns det någonting du kan beskriva eller någonting som har skapat något skifte inom dig? Eller, ja, har du några sådana liksom resor som du bär med dig som starkast?
Alltså det där är faktiskt väldigt kul. För att man kan ju då tänka sig att det man ofta minns är liksom det bästa och det sämsta. Just på något det, sätt. Ja. Va? Och där någonstans i mitten så kan det gegga sig upp till någon typ av gröt som man inte kan identifiera till slut. För man kan liksom inte hålla isär. Och så är det nog kanske. Men det jag har tur med på ett sätt är att jag har ju bildstöd hela tiden. Som gör att jag minns via bilderna vad jag har varit med om och vad jag har upplevt. Och jag kan återuppleva det via bilder och filmer och sådär. Så att på det sättet så blir den där geggamojan ganska tydlig ändå. Men jag kan säga att jag har ju några gånger varit med om saker som liksom har märkt mig som person. Jag menar, jag har ju varit nära att dö ett antal gånger ute på jobb till exempel. Och varit så här, ja, till exempel fruktansvärt sjuk. Eller varit med om saker som är traumatiserande egentligen på rätt och slätt faktiskt. Allt ifrån att man just till exempel som i Nigeria ser den här osannolika och fullständigt brutala nästan besinningslösa utarmningen av de här miljöerna och ser hur människor lider, hur människor dör, människor svälter, och ser också hur den här världen som vi har till lån, som vi är beroende av, försvinner. Till att jag får en hjärnmalaria eller jag får en tyfoid salmonella och får liksom räddas med en helikopter från en ö i Mozambique någonstans. Alltså, alla de här grejerna gör ju att någonstans att man minns just den resan på ett väldigt speciellt sätt. Och det behöver inte bara vara att det är socker, sött och att allt har gått bra, utan det kan vara nära dödenupplevelser, att saker nästan har gått käpprätt åt helvete på ren svenska. Så att, för det är lätt att man sitter så här och säger, ja, det var så fint och det är så fint, jag laddar mitt hjärta med naturen och det låter så himla skönt allting, men, och det är det också. Men när man är ute med 1,5 ton packning och man blir av med hela packningen för att folk, man blir rånad eller man ligger och har liksom 41 graders feber och orkar inte gå någonstans för att man håller på att dö, ja, då är det inte lika roligt, va? Så det finns ju en dynamik som är ganska berg-och-dalbana, skulle man kunna säga. Som är ganska
i de där extremerna kraftfull. Liksom.
Ja, ja. Faktiskt. Ja, faktiskt.
Men tänker du, nämner här att du varit nära att dö vid några tillfällen och så tar du några exempel här på när du varit sjuk och sådär. Jag tror en fråga som många kanske är nyfikna på också är just det här i relation till djuren som du har fått möta och så här. Har det någon gång hänt att du har varit utsatt för någonting av något djur som har utsatt dig för fara?
Ja, oftast är det jag som har utsatt mig själv för det har hänt ett antal gånger och det beror ofta på att jag har missbedömt eller inte lyckats läsa djuret eller inte märkt eller sett djuret i tid. Det farligaste, som sagt, det är sånt som jag har fått av tropiska sjukdomar och myggor och så, som denguefeber, flera sorters malaria och tyfoid, salmonella och maskinfektioner och sånt där. Det är liksom det farligaste. Sen är möte med människor är det näst farligaste, när man är ute och jobbar med till exempel illegal koltillverkning i Kongo och man, då man är inte speciellt populär som journalist eller berättare, då för de är ett hot mot verksamheten. Det kan vara farligt helt enkelt. Och det minst farliga i allt det här, det är möten med kobror och isbjörnar och sånt, för att gör man någorlunda rätt där så är det ingen fara överhuvudtaget. Men det finns ju ett litet men. Och menet är när man misslyckas. Och det har jag gjort några få gånger faktiskt, där jag har till exempel blivit huggen i huvudet av en kobra i Kamerun, i regnskogen där, en skogskobra. Och det ska man inte bli. Nej. Det är ingen bra grej.
Jag har hört att det kan vara lite jobbigt.
Ja, det kan vara. Precis, det brukar, man brukar säga det på stan, att just huggen i huvudet av en skogskobra är ingen bra grej. Nej, men där har jag haft sån tur just med den ormen. Det var en stor hona. Och hon gjorde ett så kallat blunthugg. Hon öppnade inte munnen. Hon ville bara skrämma bort mig helt enkelt. Så hon högg mig med stängd mun i huvudet. Vilket gör att jag kan sitta här och vara med i din podcast. Wow. Helt enkelt. För annars hade jag inte gjort det.
Shit alltså. Och det du säger. Men gud vad shit. Det är ju verkligen. Snack om änglavakt.
Ja, det var ju rent tur faktiskt. Den gången. Men i övrigt så har jag ju. Bygger ju väldigt mycket på att saker och ting inte ska ske på det sättet. Alltså det vill säga att man närmar sig oerhört mjukt och försiktigt och med den kunskap man har och med stor vördnad och respekt förstås, och att man kallas för att man habituerar djuret, det vill säga att man vänjer ormen i det här fallet då med gradvis då, så att den här stora kobran då vänjer sig vid att jag ligger, liksom ålar mig försiktigt närmare och närmare och närmare. Sen har jag en assistent som står en bit bakom ormen och gör att ormen känner att men då är det ingen idé att jag ringlar åt det hållet. Så att man låser ormen lite grann. Man kan säga, utan att man hotar ormen eller skrämmer ormen, så känner ormen att men då är det bättre att jag ligger här istället. De verkar vara okej, det verkar inte vara någon fara. Och så hittar man den här avvägningen, som är den här balansen som gör att man kan komma närmare och närmare och närmare. Och till slut kan man ligga på några decimeters avstånd och få unika bilder. Men där är liksom det är en ganska skör balansgång, för att om man gör något misstag eller viftar till eller skrämmer ormen, då upphör den här tryggheten, den här känslan. Så det där är något man får lära sig då genom åren.
Wow, häftigt. Snacka om samspel liksom.
Ja, men det är jättespännande. Otroligt fint. Och sen när man väl lyckas med det utan att ormen blir rädd eller djuret blir skrämt, vilket då vore ett stort misslyckande, då blir det som en gåva från naturen när man kommer därifrån med bilder som kanske kan visas då för läsare runt om i världen eller tittare runt om i världen. Och ormen har bara glidit iväg i sin skog och är happy liksom. Mm. Och jag är happy, alla är happy. Ja, det är, ja, det, jag tycker jag älskar det.
Ja. Och i det här fallet när den här kobran bet dig då, eller med stängd mun där, mm. vad var det där som hade gått fel? Var det att du, kom hon liksom upp, när du ser också huvudet, kom hon liksom uppifrån, eller hon säger jag nu, men upp, mm. uppifrån, eller vad hände, hur gick
ja,
det till?
Ja, det var liksom? Jag som gjorde ett misstag. Jag, det var så att jag jobbade med en herpetolog, en ormexpert, som hade tagit med sig en, för att han var snäll och omtänksam, så hade han tagit med sig en plexiglasskiva. Såg ut som en liten sköld, kravallpolissköld typ, med ett hål i mitten där jag skulle då kunna så att säga trä igenom mitt objektiv, så att jag skulle kunna så att säga sitta bakom skölden och fotografera kobran. Och jag förklarade för honom innan att det där, så brukar jag inte jobba, utan jag brukar ligga på mage helt enkelt och bara vara väldigt, väldigt, väldigt försiktig och ta mig närmare. Och är det en spottkobra, då brukar jag ha skyddsglasögon. Men that's it. Och då är jag flexibel, jag är mjuk, jag är lugn. Men han, den här herpetologen, han brukar jobba med en sån här grej. Han brukar fånga ormarna helt enkelt, mäta ormarna, ta prover på ormarna, släppa ormarna. Hans jobb är ju inte att så att säga ligga på mag och åla. Så han kände sig liksom obekväm med min situation. Och samtidigt kände jag att, ja men, nu har han åbäkat sig och tagit med den här grejen till mig från Ungern. Liksom, den här, hela vägen till Kamerun. Då tänkte jag, ja, men jag får prova den då. Så jag provade den här grejen. Och jag tänkte, det här, jag vet inte hur det här kommer gå. Och det gick verkligen på käppret åt helvete, på ren svenska. Så att den här ormen blev irriterad. Jag misslyckades med min approach. Ormen ställde sig upp i huggställning, gled fram. Och var mycket större och högre än själva plexiglasskivan. Så tittar jag helt enkelt ner på idioten bakom skivan, det vill säga på moi. Och hugger mig i huvudet. Och det var inte alls vad som var tänkt. Nej.
Gud, vad intressant.
Sensmoralen är, gör inte det du inte kan. Eller
nej. Men också jättefin, tänker jag, metafor för det här. Just det här att också våga välja det som känns sant för en själv. På tal om någonting som jag brukar prata mycket om i podden i andra samtal också. Det här att vad händer när vi inte kanske följer vår magkänsla. Alltså någonstans så beskriver det här. Men nej, det var inte så här jag brukade jobba. Nej. Och ändå på grund av liksom någon typ av tacksamhetsskuld i honom. Så ja, men jag gör väl det då.
Ja.
Och sen så går det fel.
Att ja, någonstans, exakt va.
Följ det som är känslan liksom.
Nej, det lärde jag mig verkligen där och då. Att när det är den här typen av saker så det är inte som att jo men okej då, jag känner inte för att ta en skorpa, men jag tar väl en skorpa för att de har bakat skorpor. Det är precis en sak. Men när det kan vara fara för ens liv eller att man faktiskt också kan skrämma någon annan individ, då ska man nog göra det man känner är rätt.
Men jag tycker det är häftigt också att höra dig berätta, för det här är så intressant för oss som inte har någon inblick i den här världen, liksom hur det funkar. Så utifrån sett, och när jag ser dina bilder som du bland annat delar på Instagram och så vidare, så min spontana reaktion blir direkt så här att det måste vara det mest farliga att vara typ i samspel med en orm eller en isbjörn, eller, för du delade nyligen en bild just på en isbjörn tror jag det var, och just då var min reaktion det att så här, men gud, det här, hur fan gör han liksom? Mm. Och det måste vara livsfarligt så. Och då är det så intressant att höra ditt perspektiv på det, som då visar på raka motsatsen, att det är inte det farligaste, utan det är helt andra saker som är farliga. Mm. Men det gör mig också nyfiken på just det här med när det kommer till större djur, alltså typ lejon, tigrar, isbjörnar. För du beskriver det här med att möta ormen. Ser processen liknande ut när du ska fotografera till exempel en isbjörn eller större djur liksom?
Ja, just det, finns några få djur på jorden som där vi människor inte är sedda som ska vi säga som någonting farligt, utan vi är potentiellt byte om de inte har lärt sig det så att säga. Och då finns det just isbjörnar och till exempel det är egentligen tigerhaj och möjligen tjurhaj och isbjörn som där vi faktiskt kan hamna på menyn helt enkelt. Och där gäller det att läsa de här djuren på ett bra sätt och veta att när de ser ut så där och rör sig på det där sättet, då är de intresserade av en. Och då kan man avbryta den, deras, ska vi säga, intresse genom att, så att säga, bryta den förtrollningen som kan bli när de liksom går in i ett jaktbeteende. Känner man till hur man gör det och kan det, alternativt håller tillräckligt avstånd, då är det ju ingen som helst fara. Då, och jag jobbat mycket med isbjörn, mycket med haj. och jag har många kollegor som har jobbat oändligt mycket med isbjörn och oändligt mycket med haj också, och som säger exakt samma sak. Det vill säga att det är ingen fara bara man känner till spelreglerna. Men om alla andra djur så är de allra flesta, som vi många människor säger, oj vad läskigt, oj vad farligt, de är från i grunden rädda och undvikande så fort de bara ser röken av en människa. Och då är svårigheten istället att överhuvudtaget få se djuret och överhuvudtaget komma tillräckligt nära för att få en bra bild. Så att det där är snarare tvärtom, att herregud, hur ska jag komma tillräckligt nära den här tigern eller leoparden eller vildhunden eller kobran? För de vill ju verkligen inte vara nära mig. Just för det. De är rädda för mig. Det är en helt annan dynamik.
Och de ser inte människan då, som du säger, som någonting som de vill ha på meny, utan att du i sådana fall då har triggat igång någonting? Eller kan det vara, alltså, kan du potentiellt bli ett offer i form av ett byte? Eller är det mer att de skulle i sådana fall gå på dig, inte för att äta upp dig, utan för att de ser dig som ett hot om du skulle komma nära?
Ja, man kan ju så att säga skrämma djur, och att de därför vill göra ett utfall, till exempel elefanter och flodhästar. Det finns ett antal djur som, jag menar, även älgko med kalv eller en svensk björn, brunbjörn, som du släpper hunden på, kan ju komma tillbaka därför att de blir oroade och går till motvärn. Även ett vanligt vildsvin, om du släpper hunden eller hamnar fel, kan ju så att säga markera eller till och med kunna skada. Och det är för att du har klantat till det, helt enkelt. Och om du har klantat till det, ja, då gäller det att vara försiktig, så att säga. Så att det är precis så det funkar när man jobbar med vilda djur, vilket jag ju då gör hela tiden. Så att det gäller, kan man de där spelreglerna och är ödmjuk inför dem och just läser situationen, då brukar det funka hur bra som helst, faktiskt. Och då kan man komma just så där nära och med bibehållen säkerhet och bibehållen respekt, och viktigast av allt i min värld, att du inte har stört djuret.
Och du beskrev det här med ormar, att där kunde det vara på liksom några decimeters avstånd. Hur ser det ut med större djur? Kan det vara liknande avstånd där, eller är det utrustning som gör att det ser ut som att du är nära, eller är du faktiskt actually så nära djuren?
Ja,
liksom?
Det är väldigt olika. Så det, till exempel om du arbetar i Afrika, då är det så att du är ofta kamouflerad om du tar dig fram i ett fordon. Om du vandrar till fots, då kan du komma på ett visst avstånd. Men om du kör bil eller ett fordon, då på många ställen så är djuren så vana vid motorfordon att de läser ihop människan med fordonet. Så att de är inte speciellt rädda. Du kan ju ha lejon och bufflar och elefanter och hyenor och schakaler och vildhundar och så vidare precis vid ditt fordon. Och då kan du arbeta, du jobbar inte med vidvinklar, men du kan ändå jobba med ganska kort objektiv, så att säga, och få fantastiska bilder för att du har så att säga etablerat den närheten. Medan om du sitter till exempel i en regnskog med ullapor eller spindelapor eller orangutanger eller så, då kanske du behöver sitta i gömslen många gånger för att överhuvudtaget komma så nära. Kojor, helt enkelt, välkamouflerad. Och det kan ju ta många veckor eller månader innan du får rätt bilder då.
Och när det kommer till liksom, du beskrev det här att du reste med packning som var över ett ton, liksom, ja, ett tons packning. Och då blir jag också nyfiken på hur teamet ser ut när ni är iväg. Liksom. Mm. Hur många människor är det rör sig om? Jag gissar att du inte är ensam.
Ja, precis. Det är Mattias ut och går med ett ton. Ja, därför jag ser så stark ut.
Precis. Ja. Precis.
Eller hur? Nej, men jag har alltid med mig, eller alltid, men om jag har ett stort uppdrag, då är det i allmänhet en assistent, allra minst från Sverige, som följer med. Nu när jag var i Ecuador och arbetade till exempel, så hade jag en svensk assistent som var med, och sen personer på plats också som hjälper till rent logistiskt och bär och fixar och donar och bubbar och håller på så att det går att jobba. Så man är väldigt beroende av fantastisk hjälp när man arbetar som jag gör. Är ute och filmar, då är det ofta ännu mer utrustning, ännu mer logistik, ännu mer liksom trassel, på att säga. Och då är det alltid från 5 personer, kanske 14 personer, 12-14 personer som är i teamet då för att det ska fungera. Så att det varierar verkligen.
Ja, jag märker att min energi gick mycket till att höra hur du jobbar. Men det som jag nämnde tidigare, det är ju liksom en värld som jag aldrig har liksom tagit min fot in i. Så det är intressant att höra dig dela de här berättelserna. Och jag tänker någonting som också väcker min nyfikenhet, det är just det, jag vet att du har rört dig mycket i Amazonas bland annat. Mm. Och jag har också hört dig dela just det här att du har fått träffa en hel del liksom, med mycket urinvånare också, som kanske lever på ett annorlunda sätt än vad vi gör här i västvärlden. Så. Och där blir jag också intresserad av att höra om du skulle säga att du alltså, finns det några perspektiv eller några lärdomar eller några reflektioner liksom som du har fått ta med dig från de människor som du har mött när du har varit ute och rest, och då framförallt kanske när det kommer till just urinvånare på olika platser i världen?
Ja, alltså, det måste jag ju säga att det är bland det rikaste. Det perspektiv som du tar upp är superviktigt, därför att det finns så väldigt, väldigt mycket att lära av de här ursprungsbefolkningarna som finns runt om i världen. Från våra egna samer till Wapishana, Waiwai, Surui och så vidare i Amazonas, till blåsrörsjägare på Borneo och så vidare som jag haft turen att jobba med. Och många gånger är kunskapen och medvetenheten förstås kring deras egen miljö väldigt, väldigt stor, och deras, alltså, de har kunskaper om sin miljö som vi i mångt och mycket saknar. Men också kring det som händer nu med de här miljöerna. Det finns, och det här är väldigt intressant egentligen. Jag jobbade ganska nyligen med ett projekt där vi intervjuade ursprungsbefolkningar, ledare från olika ursprungsbefolkningar, om hur de ser på sin värld och på världen och vad som händer just nu. Och det intressanta och skrämmande var att oavsett om de befann sig i Indien eller i Amazonas eller i Asien någonstans eller uppe i Arktis, så fanns det en nästan unison känsla och ett sätt att uttrycka både oro och frustration på. Men också hur de ser hur de här olika miljöerna förändras. Det är som att de hade, det är som att man pratar med en och samma befolkning eller ett och samma folk. För att det fanns en sån, de var helt i synk så att säga när det gäller vad de står inför. Och många av de saker de säger är sånt som man önskar att varenda miljöchef, varenda miljö minister, varenda statsminister, varenda finansminister, varenda företagsledare egentligen, rätt och slätt, helst varenda människa skulle lyssna på och förstå. För det finns så mycket klokskap, så mycket ödmjukhet, men också så mycket panik faktiskt inför vad som händer. För när vi sitter i Stockholm eller Motala eller Seattle eller Rom och pratar om de här sakerna, så kanske vi inte ser eller känner det fullt ut. Men om du bor där skogen brinner eller där glaciären smälter eller där det inte går att dricka vattnet längre, då blir det väldigt tydligt.
Och jag tror att det där, jag blir väldigt berörd av det du säger, för jag tror också att det där är ju ett perspektiv som kanske är allra farligast för oss. Alltså mänskligheten i stort, tänker jag. Alltså det här att vi hela tiden tänker att det är så långt bort så att det spelar ingen roll. Liksom. Alltså jag tänker där, vad skulle hända om vi fick ta del av de här berättelserna och förstå att vänta nu, det här är faktiskt nutid där de här sakerna händer med miljön. Liksom. Och för många människor så är det i deras hem, i deras vardag. Liksom. Och för oss så blir det så långt bort att vi liksom, nej men det är ingen fara. Så. Och där tänker jag, kan du se liksom, om man tänker just de här liksom delningarna som du beskriver att de gjorde där, och att de var väldigt samsynkade i liksom den här bilden av läget nu. Vad skulle du säga är någonting som du anser att vi som mänsklighet, och då kanske framförallt här i västvärlden, skulle behöva lära oss av de här liksom urinvånarna som har den visdomen de har och som har de perspektiven de har? Finns det någonting sådär som du kan plocka ut att det här skulle vi behöva verkligen ta del av liksom, för att...
Ja, absolut. Absolut. Det är hur mycket som helst dessvärre. Mm. Jag önskar ju att vi... listan kan göras lång.
Vi har tid. Ja.
Nej, men dels är det ju så att vi har inte råd att destabilisera våra ekosystem. Vi har inte råd att avverka all skog som vi gör. Vi har inte råd att förstöra haven. Vi har inte råd att avverka regnskogar. Vi har inte råd att skjuta bort alla djur. Vi har inte råd att förgifta marken. Vi har inte råd. Vi har inte, alltså, listan på övergreppen mot vår egen framtid är oändlig. Det är det som är så hemskt. Så det vi gör nu är att vi destabiliserar vår egen, den värld vi har till låns, där hela vårt välbefinnande, vår framtida ekonomi, våra barns värld, allt, precis allt vi har att luta oss mot, söndrar vi utan omtanke. Sverige är helt unikt på det sättet. Det vill säga, vi är ett av de få länder i världen som nu lägger ner vårt miljödepartement när resten av världen mobiliserar. Och vi är ju kända för att vara duktiga i Sverige. Eller hur, va? Vi är ju liksom ett modellland. Du kan inte resa någonstans i världen och säga att du kommer från Sverige utan att folk säger, ah, good for you. Va? Men det är inte så good längre, tyvärr. Vi har liksom tappat förnuftet där vid lag. Det kan inte tillhöra ett näringsdepartement, de här frågorna. Det måste ligga rakt över. Alltså över alla partier, alla departement, för att kunna implementeras på ett klokt sätt. Och det borde vi ha förstått och det borde vi göra. Vi har inte råd att ha 1% urskog kvar i Sverige. Vi har inte råd att förstöra Östersjön och låta det bli världens mest förgiftade hav. Så jag skulle säga så här, så stolt och lycklig är, om man får prata om stolthet, över att få vara svensk. Det är jag. Men jag tycker att jag skäms faktiskt över hur vi hanterar vår miljö, våra etniska minoriteter, våra rovdjur, våra barns framtid. Det är inte bra.
Nej, verkligen. Och det som du säger, det är helt sjukt det här du beskriver, att vi lägger ner miljödepartementet när andra mobiliserar. Liksom, vad är det som sker? Så? Och jag tänker det, liksom, vad tror du ska till? Eller kanske en mer intressant fråga. Alltså, för jag kommer från den här, nu när vi sitter här idag, så helgen som precis var, så var jag på ett 2-dagars event med en man som heter Bruce Lipton, som är cellbiolog, och du känner säkert till honom. Och han pratar mycket om det här, hur forskare har visat för oss i alla år, och framförallt nu då, att vi har liksom 2 decades, alltså 20 år kvar innan jorden egentligen kommer försvinna. Alltså vi har inte tid på oss liksom. Och att om vi fortsätter leva som vi gör nu över världen, så skulle det krävas liksom 1,6 planeter för att kunna, och vi har inte den här 0,6 planeten, den finns inte liksom, vad håller vi på med så. Och jag tänker att och den siffran för mig blir ju väldigt liksom deprimerande. Alltså ska man våga föda barn i den här världen? Ska man våga, eller är det nu vi ska börja liksom stänga ner? Alltså vad är så, och där är jag nyfiken på ditt perspektiv i den här miljöfrågan. Ser du på det utifrån ett optimistiskt perspektiv, eller ser du, alltså finns det hopp liksom?
Jag tänker, vet du vad jag tänker? Jag tänker så här jag tror att hoppet ligger i att vi engagerar oss och att vi väljer att göra mer rätt än fel. Och jag tror att vi ska byta ord egentligen. Det slog mig nu när du säger miljöfrågan. Det blir så, jag håller med, det heter ju miljöfrågan. Men det låter så förbaskat fjuttigt egentligen. Ja, det är verkligen överlevnadsfrågan. Oh. Det vill säga, det här handlar om hela vår överlevnad. Och det, så att egentligen miljö hit och miljö dit, hållbarhet hit och hållbarhet dit. Nej, alltså åt helvete med alltihop faktiskt, kan jag känna. Utan nu måste vi fatta att våra val som medborgare, som människor, i vår vardag, så måste vi navigera i en bättre riktning i hur vi konsumerar, vad vi äter, hur vi röstar, vad vi väljer att göra. Vi kan liksom inte längre slå oss fria från det, utan vi måste någonstans förstå allvaret. Och vi har helt enkelt valt fel politiker. Vi har valt fel sätt att hantera det här på. Och det är en kräftgång faktiskt. Vi backar liksom istället för att använda innovation, forskning, cirkulär entreprenörskap, ett positivt jävlar anamma. den här enorma, fantastiska kraften vi har i oss själva. Den goda människan, den sunda människan, kloka människan. Den meningsfulla, medvetna. Alltså, vad är det på väg någonstans? Det är den människan vi ska odla. Det är den energin vi ska odla. Då finns det hur mycket hopp som helst. Men om vi gör samma lika eller sämre än vad vi gjort tidigare, det är klart det inte funkar. Det fattar ju en idiot, ursäkta uttrycket. Så att någonstans måste vi liksom bara skärpa oss nu och inse allvaret i det här. Och jag tänker att, apropå vad etniska minoritetsledare säger, om vi har något att lära av dem. Ja, alla dagar i veckan har vi något att lära av dem. För de säger exakt så här. De säger, vi har inte råd att göra fel längre. Vi måste börja göra mer rätt än fel. Sen beror det på, jag menar, där får vi göra en livsrevision, alla. Så jobbar man med en viss, har ett visst jobb, har en viss livsstil, ja, då får man utgå från den och så får man se, vad kan jag göra som gör att mitt avtryck när det gäller klimatet blir lättare, när det gäller biologisk mångfald blir lättare, när det gäller hur jag konsumerar, hur jag kör, vad jag äter och så vidare. Och det är inte svårt. Vi har så mycket kunskap att tillgå idag. Vi behöver inte liksom gissa. Vi har tillräckligt mycket kunskap. Så det är bara att läsa på lite grann. Och liksom ge sig hän och göra det. Och för mig, det är en lustfylld resa. Det är ingen ångest. Det är fantastiskt att få göra, liksom vara med i, på hoppa på framtidståget. Det är ju enastående.
Ska ni med liksom?
Exakt.
Ja. Och jag tänker till de människor som lyssnar på här och känner så. Jag ska med på det här framtidståget. Och jag vill vara med och bidra. Och jag vill vara med. Och jag kanske inte har gjort alla rätt hittills. Men nu vill jag liksom vara med och faktiskt vara den förändringen jag kan skapa som individ. Liksom. Vad skulle du säga är några utifrån ditt perspektiv kanske de viktigaste grejerna som vi som individer kan göra för att vara en del av den här förändringen som vi behöver se?
Ja, för det första så är det i stort sett ingen som gör alla rätt. Jag gör till exempel inte alla rätt. Men det man får göra är att man får försöka göra mer rätt än fel. Alltså, det är liksom en process. Så att man ger sig in. Det är därför jag pratar om någon typ av livsrevision. Man går in och funderar på, vad äter jag för mat till exempel? Äter jag mat som är sund för mig själv och för mina barn? Äter jag mat som är bra för planeten? Äter jag mat som är bra för min ekonomi? Och det intressanta är att när man väl börjar titta bara på det perspektivet, då märker man att, vänta nu, jag kan faktiskt hitta mat som är sund, ekonomisk, bättre för mina barn om man har barn, bättre för mig själv, bättre för planeten. Det är inte liksom jättesvårt idag att göra. Och börjar man tänka på, okej, hur förflyttar jag mig? Hur tar jag mig till jobbet om man har ett jobb? Då är det väldigt många som kommer fram till att, ja, faktum är att det är bättre för min ekonomi, det är bättre för min hälsa, det är bättre för planeten, det är bättre för min arbetsgivare och så vidare. Om jag reser på det här stället istället för det där sättet. Så att för varje sak man går igenom så kommer man faktiskt många gånger komma fram till att det blir bättre på alla sätt om man engagerar sig och går igenom och gör den här revisionen egentligen. Och när det gäller då till exempel vad man äter för mat och vad man röstar på för parti, hur man spar sina pengar, hur man är försäkrad. I varje enskild fråga så finns det valmöjligheter idag som är mer hållbara än motsatsen eller det man gjort tidigare. Så att sen kan man tycka såhär, åh gud vad jobbigt, det är som att man måste disputera i varje ämne. Ja, det är klart att det kräver en viss insikt. Men det tycker jag att man kan unna sig. Det kan man faktiskt, det jobbet kan man göra.
Och jag gillar också att du säger det, att man kan unna sig det. Att också vända på det och se det som att det är någonting vi unnar oss, inte någonting vi måste belasta oss med. Alltså att ska vi fortsätta leva på den här planeten så behöver vi agera. Liksom. Att det är att unna oss en framtid istället för att belasta oss med massa livsstilsförändringar. Liksom.
Exakt.
Mm.
Exakt så.
Och för det tänker jag också, jag tänker det är många liksom, eller ja, också inom politiken idag liksom det här att det är så mycket förslag som också bygger på att nej men vi människor ska inte behöva förändras liksom, utan vi gör det bara enklare på alla sätt och vis och så. Och jag tänker att det finns någonting i det här mänskliga att inte vilja förändra saker och ting, eller som du är inne på det här, hur reser vi till våra jobb, måste vi ha bil eller kan vi åka tåg, eller att vi är också generellt så bekväma som människor. Vad tror du ska till för att folk ska tycka att det är värt det?
Men jag har en känsla av att vi människor är, och det tror jag det gäller oss alla mer eller mindre, det är att det blir inte verkligt förrän vi åker på en riktig smäll. Det är som att om man kanske inte reflekterar över hälsa förrän man egentligen blir riktigt sjuk. Man tänker inte på att det är farligt med vissa saker förrän någon i ens närhet drabbas av någonting fasansfullt. Eller till och med rycks ifrån en. Det är då man tänker, oj, 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 det här borde jag ha tänkt på. Eller det här borde jag. Alltså, vi är inte så proaktiva, vi är väldigt reaktiva i vårt sätt att hantera hälsa, vår miljö och så vidare. Och det där är ju allmänmänskligt. Men vi har kommit till en punkt i tiden där vi inte riktigt har råd att vara reaktiva på det sättet. Vi måste se till att vi krattar i manegen redan innan saker går käppret åt pipan. Och det där liksom, det där blir väldigt tydligt. Och det när människor, jag menar när jag kommer ihåg när det var översvämningar i New York på till och med Wall Street stod liksom en halv meter, en meter under vatten. Helt plötsligt var det en väldig massa människor som började förstå att vänta nu, klimatförändring kanske egentligen händer på riktigt här. Oj, oj, oj då. Och nu när vi ser översvämningar eller torka eller allmänna katastrofer över hela världen, så har det äntligen gått upp för människor att vänta, det här händer på riktigt. Fram tills ganska nyligen har vissa klimatförnekare fått tillräckligt mycket media för att sprida förvirring. Även om större delen av mänskligheten och lejonparten av alla forskare är helt eniga, så finns det några få som sprider och liksom så här, demagogiskt gör sin röst hörd och sprider en viss förvirring. Och jag tror att det börjar nu försvinna, men parallellt med det så har vi andra utmaningar. Klimatet är en utmaning och en väldigt stor utmaning, men parallellt så har vi den sjätte massutrotningen, som man säger, av hotade arter eller arter på jorden. Destabiliseringen av ekosystem, söndringen av vår levande biosfär, som är än mer irreversibel än klimatförändringen, ska man komma ihåg. Och den pratas det fortfarande för lite om, och den är svårgripbar, svår att relatera till. Ja, så jag tror helt enkelt att en fin strategi, och som jag i alla fall känner funkar för mig, det är att om vi tänker oss att vi vill bevara och skydda den återstående skönheten på jorden som ett recept för att säkra vår välfärd, vår ekonomi, vårt livsrum på jorden för oss själva och för kommande generationer. Om vi har den positiva, vackra bilden, kan vi leva efter den och se till att det blir av, då har vi en framtid på jorden. För där i ligger resiliens, kvalitet, välbefinnande och stabilitet. Och det är ju liksom forskare som min kära vän Johan Rockström till exempel, och många andra. Det här är ju empiri. Det här är ju så att säga vetenskapligt bevisat att det är så. Så det är inte jag sitter ju inte här och målar upp någon gullig härlig mysig bild, utan det här är ett faktum. Det är att den återstående skönheten, den resilienta naturen i tillräckligt stor omfattning behövs på planeten jorden för att systemen, våra stora planetära gränser och våra system ska kunna leverera till gagn för mänskligheten.
Men jag tänker också här, du är inne på det här att saker och ting ibland behöver falla samman för att vi ska vakna upp. Alltså oavsett om det handlar om relation eller hälsa. Och nu kanske inte behöver ta så långt att jorden ska helt falla samman, men någonstans att vi behöver... Att det, för det vet jag också, för att referera till Bruce Lipton igen, han pratade också om det här att på något sätt så här... it's good that it's falling apart. Det är bra att någonting händer, för vi behöver vakna upp liksom. Skulle vi inte se några symptom så skulle vi inte göra någonting. Så, men frågan är bara då, okej, hur fan agerar vi liksom? Mm. Så att jag tänker att det är väl fint också det du är inne på, just det här att ja, vi behöver komma samman. Egentligen är det det som är kontentan, tänker jag. Och att vi alla kan bidra så.
Jag tänker att det finns ju en tendens, och det är inte minst i media, att man pratar om klimatångest och miljöångest och så vidare. Och jag tänker så här, att jag skulle vilja vända på det och säga att, eller snarare, jag tror motvärnet mot det är engagemang. Engagemang och kärlek. Det kan ju låta väldigt hippieartat, men jag är övertygad om att det är sant. Det vill säga, ju mer engagerad man är och ju mer man uträttar och ju mer man bidrar med och ju mer påläst man är och ju mer man kan tala med andra om det här, ju mer man kan vara en egen, som en ambassadör i sin egen värld, desto mindre ångest får man. Man blir så att säga född upp, man blir fylld av kunskap, och den kunskapen kan man ju då tycka, men den är väl tung att bära när man känner till hur saker är. Jo, det finns en sån period om man har varit helt ignorant innan. Men sen ur det föds också möjligheter. Möjligheter som är fantastiska. Och där man känner att man är definitivt inte ensam. Det vimlar av fantastiska, hoppingivande, liksom bara så stimulerande projekt i världen, som man kan engagera sig i, stötta, sprida, och som borde vara legio att man är engagerad i och hjälper. Och så jag skulle säga att om man inte redan är engagerad, om man känner en viss skepsis eller liksom oro eller vad ska jag göra då, känsla, gå med i en till exempel Naturskyddsföreningen eller Världsnaturfonden. Starta, om man inte redan har det, en miljögrupp, en miljöimplementeringsgrupp i företaget eller på företaget, där man kan engagera sig i hur just ert företag eller er familj eller er vänskapskrets ska agera för att skapa förändring, för att lindra eller mildra avtrycket. Och där, det är en fantastisk resa. Det är liksom någonting alldeles, som jag ser i alla fall, en makalös upplevelse. Och det ska man komma ihåg, att de företag, de familjer, de vänskapskretsar för vilka det här blir en kod, för vilka det här blir ett sätt att leva, det är också en USP. Det är också en det blir en framgångsfaktor, för om det inte redan är det, så blir det väldigt snart. Alltså de företag som förstår det här, det här blir en USP för dem, det blir en dold löneförmån för människor, det blir en tillhörighet, och det är helt enkelt framtiden. Antingen så väljer man att inte vara med på det här tåget, eller så väljer man att navigera in i en mer cirkulär och klok framtid. Och jag tror att ger man folk det valet, de allra flesta vill vara med i en positiv framtid.
Ja, men det är jättefint tips du delar där, eller liksom uppmaning att också skapa sitt community, och hur går vi ihop i det här, oavsett om det är en familj eller ett företag eller vad det än må vara. Och jag vill också koppla tillbaka det till också det som jag inspireras så mycket av i dig, alltså hur du också använder liksom konsten, det kreativa uttrycket i form av film och foto och så vidare, bland annat som ett medel för att också vara med och bidra och lyfta de här frågorna och berätta det här som du berättat bland annat i den här podden, i andra poddar, i andra sammanhang. Alltså att det också för mig är ett inspirerande liksom exempel på hur vi också kan använda kreativitet eller alltså olika kanaler på olika sätt för att lyfta olika frågor som också är viktiga. Och jag tänker att det är också ett perspektiv som känns viktigt att lyfta, just det här att för många kanske det blir så att det är tungt eller det är, hur ska det här gå till och så här, men att också uppmana folk att också våga hitta sitt uttryck och sitt sätt att lyfta de här frågorna, oavsett om det är att själv liksom, jag tänker att den är också viktig, att hitta ditt sätt.
mest liksom.
Mm. Det är precis, jag håller verkligen med dig om det. Jag, och det är just därför som det finns liksom inte något rätt och fel där, utan det som är så fantastiskt, det är just att oavsett vad du gör i livet, oavsett om du är student eller du är arbetslös eller du är lärare eller vad du än jobbar med eller var du än befinner dig i livet, så kan du välja att engagera dig, och det engagemanget är så otroligt mycket värt. Och jag tror så mycket på den kraften. Jag tänker på alla jag har turen att känna runt om i världen som engagerar sig och där livet har en sån otroligt stor mening, och där det engagemanget och den kraften räddar människor, räddar arter, räddar områden. Det här att ja, men det spelar ingen roll vad lilla jag gör, en människa ensam är liksom, vad kan jag göra ensam? Det är bara att titta på Greta Thunberg. Det är ett jättebra exempel. Eller varför vi kan ta Moder Teresa eller Mahatma Gandhi, eller vi kan ta vem som helst av människor som gör någonting för att de har ett driv, de har en de är liksom helt enkelt, de brinner för någonting starkt. Och den kraften är fantastisk. Den är livsförändrande. Den kan flytta berg. Och det är det jag tror vi behöver idag. Vi behöver flytta små berg och stora berg, och vi behöver jobba tillsammans. Och där i ligger någonting helt makalöst, tycker jag. Det är så fint, och det är superdemokratiskt. Tänk om vi var bara i händerna på våra politiker eller på några få rika personer. Man skulle kunna tro att det är så, men så är det inte bara. Och det är kanske, tur att det är så.
Men det är fint att du påminner om det, för jag tror att många kanske lever i den sanningen att vi är det, att det finns någon högre makt eller någon liksom, som styr oss, men att vi själva har också makten på många sätt. Och att också ta tillbaka den, hur viktigt det är. Jag tänker, innan vi börjar avrunda liksom samtalet och sådär och gå vidare, så tänker jag att finns det något för människor som känner, nu har du delat massa konkreta tips på hur vi som individer kan bidra och så vidare, men jag tänker för de som vill, för du nämnde det här att läsa på och ta till sig mer kunskap och förståelse liksom för vad det är som händer, har du några tips på några källor, alltså typ böcker eller poddar eller det kan vara vad som helst för att just läsa på om de här frågorna?
Ja, så jag tycker man kan ju tycka att det är liksom så här snuttifierande med Instagram och sociala medier och sådär generellt. Det finns ju förstås alla anledningar att vara kritisk till det. Men jag tycker till exempel om man följer Världsnaturfonden, WWF, man följer Naturskyddsföreningen i Sverige, då får man i sig varje dag väldigt mycket matnyttigt, väldigt mycket kunskap. Så om man saknar den typen av kunskap eller känner sig osäker på vad som gäller, vad man till exempel kan äta med gott samvete, vad man bör göra för miljön, då de två organisationerna är alldeles utmärkta. Det finns massor med information på Naturskyddsföreningens hemsida och Världsnaturfondens hemsida. Det är liksom svårt att nå botten eller taket där, utan det är bara att läsa på, gå in, och det finns också otroligt mycket positiva projekt att engagera sig i och stötta om man vill dessutom. Så det är en grej man kan göra, till exempel. Sen tycker jag man kan, det finns massa böcker också förstås, väldigt, väldigt mycket bra man kan engagera sig. Men jag tycker att de två organisationerna är enkla och snabba att följa och lära sig av.
Men jag tänker det är verkligen inte att underskatta heller kraften av just sociala medier, med tanke på att många människor hänger så mycket där. Så why not följa, tänker jag, just som du beskriver, att
verkligen
få daglig injektion av klokskap. Det ska jag göra, känner jag, 100% efter det här samtalet. Så tack för tipset. Och jag tänker för de lyssnarna som vill komma i kontakt med dig och ta del av ditt arbete, vart kan de bäst nå dig?
Ja, alltså jag ställer ju ut bilder och tv-projekt och allt möjligt sånt där, men jag har en webbsite som heter mattiasklum.com där jag har en del material. Där jag berättar lite grann om mig och sådär. Det finns lite bilder och film och så. Och sen har jag ett Instagram, eller två Instagramflöden egentligen. Ett som heter Mattias Klum Collection, där jag visar en del av mina konstprojekt. Foto, bildkonst kan man kalla det. Installationer och så. Och så har jag ett flöde som heter Mattias Klum Official på Instagram. Och där berättar jag lite mer behind the scenes. Berättar lite mer om hur jag gjort vissa saker och visar på allt ifrån isbjörnar till kobror till blåsippor. Så att det är en salig röra, men ni alla är välkomna in där också förstås.
Om du fick möjlighet att nå hela världen i 30 sekunder, vad skulle du då vilja förmedla?
Då skulle jag vilja visa på några av de mest fantastiska världarna som vi har på planeten. Och hur de lustigt nog allihop är länkade. Det vill säga regnskogarna. Vad som händer med dem och vad de producerar och vad som händer med dem kommunicerar med Arktis och Antarktis. Och Arktis och Antarktis och vad som händer och vad de producerar kommunicerar till exempel med korallrev så långt bort som i Indonesien. Och de, alltså man kan säga att det är som en kedja av liv, av interaktiva symbiotiska förhållanden. Allt är sammanflätat metaforiskt som organen i vår egen kropp. Och det som är fantastiskt med det är att om vi vet ju det, att tar vi hand om vår kropp, om vi är snälla mot vår kropp, om vi äter rätt, motionerar, vilar när vi är trötta och sjuka och så vidare, då har vi all chans att leva, må bra och vara lyckliga och balanserade. Och det är det planeten behöver. Planeten behöver få vila. Den behöver klokskap. Den behöver att vi lämnar systemen att läka. Och gör vi det, då läker allt i naturen. Det vet vi. Det är därför vi har lagt åkrar i träda och slutat fiska ibland när vissa fiskar inte nappar. Kallas för sasi i Indonesien. Man lägger fiskevatten i träda. Då kommer naturen alltid tillbaka. Men när vi är för hårda på naturen, för hårda på vår kropp, då orkar till slut inte kroppen längre. Och det är en lärdom.
Tack Mattias för den här timmen. Det har varit så fantastiskt att sitta här med dig. Och jag känner en sån, innan jag släpper det här, att jag känner en sån känsla av kraft och hopp och tro, och också så här en eld i mig av att göra mer, att bidra ännu mer av energi, känner jag. Så att jag hoppas också att det har känts så för dig som lyssnar, och jag ser fram emot att höra hur det här landar. Så tack. Jag ser så mycket fram emot att få höra från dig som lyssnar och ta del av hur det här samtalet landar i just dig. I den slutna Facebookgruppen för podden så möts vi för att prata vidare och lära oss av varandras perspektiv. Du är så välkommen, och du hittar länken i beskrivningen till det här samtalet. Vill du dyka djupare i mitt arbete så hittar du all information om aktuella kurser, workshops och coaching-erbjudanden på mofjard.com. Tack igen för att du är här med mig.